Nej, blunda.
Ska jag blunda?
Ja. Lukta. Vad luktar det?
Ingenting. Choklad. Åh, kaffe.
Ja, visst är det bra.
Ja.
Ja, varsågod.
Tack.
Då hälsar vi våra lyssnare välkomna hit till Eljest, en podd. Ja, varför heter vi Eljest, Maria?
Därför att vi är annorlunda, i alla fall vill vi tro att vi är annorlunda. De som kan det här gamla ordet Eljest vet att det är fortfarande ganska vanligt i norra Sverige.
Ja.
Där det är, ja, som en sorts honnörsord.
Ja, vi använder det ju faktiskt själva ibland i vanligt dagligt tal. Mm. Lite eljest, så där lite vid sidan av, annorlunda. Mm. Och då tänkte vi att vi är väl inte jätteannorlunda, men vi kommer att skilja oss lite grann ifrån mängden ibland. Nu är då så är att vi har ju dels vår podd som vi har ambitionen att faktiskt sända mer än en gång i veckan.
Mm.
Vi behöver bara liksom komma igång och hitta en form, en rutin för det som funkar. Sen har vi en hemsida som många som följer oss på Facebook vet att vi hade problem med, eftersom den blev hackad och vi var tvungna att lägga ner den. Och så har vi skapat en tillfällig, kan vi väl säga, hemsida. Nu ska vi bara fylla den lite grann med material. Problemet är bara att vi måste samtidigt lära oss hur sidan funkar. Och det kommer att ta lite tid. Men ge det lite tid så kommer det att fyllas på. Ni får gå in och kolla. Robsam.se heter den. En vanlig hemsida där vi lägger ut våra texter och poddavsnitten och skriver lite grann om oss själva och så vidare.
Och vi håller folk uppdaterade på vad som händer när det gäller min permanenta avstängning från Facebook.
Ja, vi kommer dit nämligen. Spänningen stiger. Jo, det är ju så här att med vår podd så har vi också tänkt att förutom att vi tänker avhandla och prata om en väldigt massa olika ämnen, så hoppas vi också kunna få hit eller besöka en och annan gäst. Intervjuoffer, eller vad man ska kalla det för.
Intervjuobjekt fick jag lära mig på journalister i skolan, att man skulle undvika ordet offer.
Ja, okej då. Det beror på vem det är. Men okej, det är sant. Nej, men att vi kan ibland dryga ut det med någon intressant människa som vi vill veta med lite mer om eller höra. Så att... Det är väl vad vi planerar egentligen. Och sen kommer vi även att öppna en så kallad Patreon-sida.
Vad är Patreon?
Patreon är sånt
här. Undrar jag, eftersom jag är en teknisk, när det gäller sån här saker teknisk.
Det är en sån här ny term som alla nya människor håller på med.
Nya människor. Ja.
Nej, men det är ju, Patreon är ju egentligen samma sak som att man stöder någonting ekonomiskt. Att man blir liksom en månadsgivare, kallar man det ibland för också. Att man skänker en viss summa pengar varje månad.
Mm.
Och det är ju inte svårare än så, än att om man håller på med en aktivitet som vi gör och gärna vill utöka den, så kostar det pengar. Det är väldigt enkelt.
Men allt det här, detaljerna i det, ska vi inte sitta och prata om. Nej, utan vi ska förklara allting på hemsidan,
ja,
eller hur?
Precis. Vi bara säger att det kommer att, varför den finns.
Mm.
För att, och det kommer att, ja, information kommer inte att saknas.
Mm. Men så. Sen finns ju också, kommer ju också finnas på Patreon-sidan, antar jag, eftersom jag har hållit mig långt borta från alla dessa ting,
ja,
så kommer det finnas möjligheter via Swish. Det vanliga, det som jag har använt oss av tidigare. Så, ja, vi, våra, så att vi gör det enkelt för Swish, alla.
Swishen är ju alltid öppen så att säga. Den är ju inga krångligheter utan den skriver vi bara ut. Så är det. Men det där ger sig. Nu är det ju så här att i vår värld på Facebook, för det är ju det vi har varit mest de senaste åren, så är snackisen för dagen är ju din avstängning.
Mm.
Och det handlar ju inte om att du är avstängd, utan det handlar ju om att du är permanent utslängd.
Mm.
Kan du berätta lite om det så vi vet vad det är som har hänt?
Alltså man kan ju gå hur långt i detalj som helst i detta. Men det viktigaste är att känna till, det är att det arbete som jag har ägnat åt att propagera mot nazism är det som har fått mig avstängd.
Aha.
Det går inte att uppfatta på något annat sätt. Och det här är ju någonting som har pågått länge. Men jag har kommit att se det som att det här är någonting större än bara jag. Att jag har blivit dåligt behandlad eller illa eller felaktigt behandlad av Facebook.
Ja.
Många andra kan berätta liknande historier. Men det handlar om är att vi tillsammans med andra som har på olika sätt blivit illa behandlade har fått nog.
Mm.
Och räkna med att nu är det dags att säga ifrån. Mm. Man kan inte bli avstängd och alla ens texter som man har publicerat blir fullständigt oåtkomliga för en själv och för alla andra. På ett sätt som gör att man inte kan överklaga.
Mm. Vad rent godtycke?
På rent godtycke. Och om man tycker att det har skett felaktigheter så vill man ju gärna kunna påpeka detta. Och det sägs att man ska så att säga, överklaga och så vidare. Men i praktiken så är det omöjligt.
Ja.
Och jag ser det här som nästa stora fråga om att publicera sig. För att som vi vet så är ju de här de så kallade sociala medierna de stora plattformarna för vanliga människor att få säga och skriva sin hjärtas mening om det ena och det andra. Och det som har drabbat mig har drabbat så många andra. Det som är tydligt i mitt fall är att det inte ens handlar om tveksamheter, om det här är förtal eller om det är nedsättande om en enskild person, utan det handlar uteslutande om mitt arbete och det jag har skrivit mot nazism.
Mm.
Och det i slutändan så handlar det om att jag har blivit anklagad för att propagera för nazism.
Ja.
Och man kan ju tycka att det här är fånigt och dumt och tramsigt, men effekten av det är större än att det finns en idiot någonstans som har fattat ett konstigt beslut.
Ja.
Och att jag är drabbad eller utsatt. För jag menar, för mig är det här med Facebook en kanal bland många. Men jag tror att det här är större än mig eller vad som jag har utsatts för.
Men det är ju så att det här faller ju inte under yttrandefriheten.
Nej, det gör det absolut inte.
Så därför så handlar det ju mera om att det handlar om ett amerikanskt företags godtycke och policy. Och vilja kan man väl säga att vara öppna och ställa saker och ting till rätta. Mm. Att vara lyhörda för sina kunder får man nästan säga.
Mm.
Därför att utan oss så tjänar de inga pengar.
Nej.
Alla vi som finns på Facebook är deras kapital. Mm. Att dra in sina miljarder.
Mm.
Och ändå behandlas vi som
boskap.
Ja, livegna.
Mm.
Och jag menar, människor blir avstängda för de mest absurda saker. Mm. Man undrar liksom, vad fan, är de inte kloka? Det är liksom...
Nej, men jag tror att det är viktigt att påpeka att det här är större än ett eller flera enskilda fall.
Ja,
det här är större, det är ett samhällsproblem. Precis. Därför att, jag menar...
Eftersom om, de är den största plattformen för diskussion i dagens debattklimat, så är det ju ett problem.
Mm. Men det är större än enskilda felaktigheter i behandlingen av enskilda skribenter på Facebook. Utan det handlar om ett samhällsproblem. Mm. Ett politiskt problem. Och jag tycker att... jag menar, här kan man säga att Frankrike har i Europa gått före och ställt krav på Facebook. Mm. Det gör man inte i Sverige. I Sverige så har vi inte den traditionen att vi ställer krav på bolag att göra på det ena eller andra sättet. Men det borde vi.
Jag tänkte på vad du tror att det i förlängningen kan få för konsekvenser. När det gäller liksom strömningarna i samhället, att vi helt enkelt, utan att förstå varför, tystas när vi försöker att påtala saker som inte är bra.
Jag tror att vi befinner oss i en tid som, där man kan se tre delar från 1988, när Sverigedemokraterna bildades. Och den första perioden fram till 2006, då var de ett mikroskopiskt parti som inte spelade någon större roll, som var kända för att ha bland sina anhängare skinheads och andra våldsverkare som tyckte om att dricka öl och gå ut och slå folk. Sen tog Jimmie Åkesson över 2006. Och fram tills i höstas har den här normaliseringsprocessen av SD präglat vårt land på olika sätt. Och jag tror att vi är alla en del av den här normaliseringen. Vi tror på något sätt att SD är liksom en del av det svenska politiska landskapet, men... man behöver bara gå utanför våra gränser för att inse vad SD är för någonting. Det finns en anledning till att den israeliska regeringen inte vill ha någon som helst kontakt med detta parti, detta svenska parti. Det finns en anledning till att folk i omvärlden tittade konstigt på Sverige när detta parti fick ett inflytande över regeringsbildningen. Det finns en tro bland många, många människor att det är som i Norge eller Danmark, där man länge har haft högerpopulistiska partier. Men dessa partier i dessa två länder, Danmark och Norge, är himmelsvida skilda partier jämfört med SD. Detta är, kan man säga, som att jämföra SD med Nydemokrati. Om Nydemokrati hade vuxit och blivit ett riktigt parti som man kunde bry sig om, så hade de motsvarat de två högerpopulistiska partierna i Danmark och Norge. Men SD har fortfarande sina tydliga rötter i den nynazistiska Sverige på 80- och 90-talet.
Mm.
Och den nynazismen har man lyckats dölja tillräckligt mycket för att idag kunna vara med och styra Sverige.
Mm.
Men någon skillnad finns det inte. De har aldrig någonsin tagit avstånd från sin egen öppna nazism. De har aldrig tagit avstånd från sin egen öppna antisemitism. De har bara blivit bättre på att förpacka den illaluktande sörjan.
Mm. Det, jag tänkte på det här som Jomshof sa för alldeles nyligen. När han, det här som han först sa och sen twittrade om folkutbytet. Att han pratade om den här, det här som de alltid har gjort. Fast de, i den här perioden emellan med vattenkamning och kostym så har de tonat ner det. Men de är tillbaka i mångt och mycket samma retorik nu som de var på den tiden. De sprang omkring med facklor och skrek liksom bevara Sverige svenskt. Det är intressant att se att de där, de har egentligen aldrig ändrat. Utan de har bara liksom haft en annan taktik. Det är enda man har bytt, så att säga.
Mm. Och så det de är tillbaka till, det är den här tanken att det har förekommit en konspiration från den så kallade eliten i Sverige. Att byta ut det svenska folket mot utlänningar. Och den konspirationen har aldrig någon på allvar ifrågasatt hos dem. De har inte tagit dem tillräckligt mycket på allvar. Och när de under den här mellanperioden försökte tona ner allting som kunde verka upprörande, så blev det ännu mindre anledning att ifrågasätta de här ståndpunkterna. Men det Jomshof gör och det andra har gjort under den här tiden som har gått sedan i september, sedan valet, är att lyfta fram, helt enkelt lyfta på de här åsikterna som har levt sitt eget liv under hela tiden.
Mm.
Ända från början och tills nu. Mm. Skillnaden är bara att de under den här normaliseringsperioden lyckades få folk att glömma bort att det var det de egentligen tyckte.
Mm.
Att det hade förekommit en konspiration från den så kallade eliten.
Mm. Det är väldigt...
Att byta ut det svenska folket mot utlänningar. Alltså det låter... Det låter som någonting som är så absurt och så konstigt. Men detta är faktiskt vad de tycker.
Ja. Och den med något, någon som helst nödig kännedom om procent och matematik och folk och hej och historia inte minst, vet ju att det här är bara skitsnack. Det kommer ju aldrig överhuvudtaget att vara aktuellt.
Mm.
Det är liksom, det är inte så det funkar.
Nej.
Nej. Utan de har hittat på detta. För det som ett sätt att skapa osäkerhet och skräck och fruktan.
Men jag skulle vilja någon gång sätta mig ner och fråga dem vem eller vilka och vid vilka möten avhandlades dessa beslut, dessa frågor om att ersätta det svenska folk. När gjorde de det? Den här gruppen av elitmänniskor.
Mm. De samlas runt ett stort skrivbord med nedsläckt. Man ser inte ansiktena, bara skuggorna.
Jag tror att de har tittat för mycket på jättedåliga Hollywoodfilmer.
Ja, precis.
Där konspirationerna spelar en avgörande roll. Och i USA vet vi ju att de har de mest fantastiska, vansinniga konspirationsteorier. Mm. Så pass mycket så att de var ganska många var säkra på att Trump egentligen var president. Och egentligen skulle han bli insatt som president.
Mm.
De konspirationsteorierna har ju, kan man säga, runnit ut i sanden. Mm. Men fortfarande finns ju de här stora föreställningarna, vansinniga idéerna kvar. Och vi ser fläkten lite grann av detta i Sverige. Även om vi inte har någon president Trump som egentligen är president.
Jag tänkte på det här där du sa om konspirationsteorier. Jag tycker att det kan finnas en anledning att beröra det lite extra. På vilket sätt skulle du säga att konspirationsteorier är farliga? Inte bara att man torgför massa gallimatias, utan de är faktiskt inkörsporten ibland till såna här saker som bland annat nazism.
Alltså jag fick ju en direkt kontakt med konspirationsteorier i samband med att jag granskade Estonia-olyckan. För i spåren av den olyckan som ju sköttes så illa av den svenska regeringen och haverikommissionen, så frodades, odlades en rad de mer vansinniga konspirationsteorierna efter de andra. Så jag har sett hur de här konspirationsteorierna sen har vuxit upp, och med spår i Estonia-olyckan blivit en del av nazismen i Sverige idag. Till och med en bok som har skrivits om detta. Att det egentligen handlar om att det finns någon som har dolt sanningen, och därför så är nazismen riktig. Och det verkar som att det finns en koppling mellan detta konspirationstänkande och extremhöger. För redan i Hitler-Tyskland så var ju konspirationstänkandet avgörande för att bygga det nya nazistiska samhället. Nämligen tanken att det finns en elit som har lurat det så kallade folket med de ena absurda teorierna efter de andra. Och jag tror att...
Och som du säger, att ingen talar ju om var den här eliten finns eller på vilket sätt de
arbetar. Nej, men alltså det finns liksom en sorts... Jag vet inte vad det är, men det är någonting som gör att man kan hänvisa lite diffus till det här med konspirationer. Alltså det är ungefär som att det finns... Jag menar, vi vet ju att folk har blivit dödade och folk har blivit omintetgjorda med hjälp av en konspiration. Till exempel Julius Caesar kan man ju säga. Det är en konspiration som... Där alla de andra senatorerna mördade honom efter en konspiration. Men det är inte den typen av konspirationsteorier som vi pratar om här. Utan det vi pratar om är någonting diffust som finns någon annanstans, som gärna är en elit och som vi av en underlig anledning nästan alltid hamnar tillbaka i att det är en judisk konspiration. Alltså det är...
Det kommer till Rothschild, det är ju liksom...
Ja, men jag förstår inte riktigt varför det alltid hamnar i att det är en judisk konspiration.
Det är de som har tjänat alla pengar, Maria.
Jo, men alltså grejen är att... Jag på något sätt så undrar jag om det är så att, för att det är ett faktum att nästan alla konspirationsteorier till slut på något sätt kan kopplas tillbaka till att det finns en judisk konspiration. Nåväl, man kan ju tycka det att det kan väl folk få ha liksom vansinniga idéer om mordet på John F. Kennedy och Estonia-olyckan. Och det spelar väl ingen roll om man tror en massa vansinniga idéer om det här. Men problemet är att när du väl har börjat tänka att det finns någon med makt, några med makt, som har lurat mig och alla de andra som står nere på det så kallade golvet, som är vanliga människor, då har du öppnat Pandoras ask. Då har du öppnat dörren till fascismen, nazismen,
Men är inte problemet att det förekommer också?
Vilket?
Att man blir, att folk luras av de som så att säga har hand om makten.
Jo, men så,
det pågår massa skumma saker lite här och var. Det förekommer ju också. Så att det är inte
självklart. Så... Jag menar, det är det jag sa från början. Va? Att det finns konspirationer. Finns.
Mm.
För det mesta så handlar det om att... Jag menar, så ta den här 21-åringen som är gripen i USA nu.
Mm.
Där kan man ju säga att hans syfte med alltihopa var ju att visa att det pågår ett snack, en spionage... Även på USAs allierade från Pentagon.
Uh-huh.
Och hans syfte, om jag förstår det rätt, var ju att visa att det pågår konstiga saker som folk i allmänhet inte känner till. Och så är det ju.
Mm.
Alltså det är ju det som är en del av spionage och kontraspionage. Och som vi vet att USA... spionerar även på sina allierade.
Mm.
Jag menar, här om året så, här för några år sedan så blev det en stor skandal när det visade sig att USA hade avlyssnat Angela Merkels mobiltelefon.
Ja.
Man tycker ju att Angela Merkel av någon borde ju vara en person som står nära USA.
Mm.
Men i spioneriet och kontraspioneriets värld så förekommer detta. Det vet vi.
Mm.
Det betyder inte att de här konspirationsteorierna är korrekta.
Nej.
Det är två helt olika saker.
Mm.
Man måste komma ihåg detta. Va? Att det är den här typen av teorier som vi pratar om... som är ofta är mest fantastiska. Ta QAnon.
Mm.
Det är en konspirationsteori om hur så att säga, man har lurat amerikanska folket som egentligen röstade på Trump att nu sätter vi in Biden som president. Nu har vi fuskat med röstsedlar och så vidare. Valet är fusk. Det finns inga som helst belägg. Det är det som är det typiska med konspirationsteorier.
Mm.
Det typiska med verklighetens konspirationer, om man så vill kalla det för det. Till exempel att Pentagon avlyssnade faktiskt Angela Merkels mobiltelefon.
Mm.
Det är att det finns belägg.
Ja.
Det finns belägg och de har bett om ursäkt. USA har bett Tyskland och Angela Merkel om ursäkt för att de har gjort detta.
Mm.
Varför? Det kan man ju hålla på och diskutera och spekulera kring. Men den stora skillnaden mellan verkliga hemliga operationer och de här vansinniga teorierna är att det finns absolut inga som helst belägg för de här QAnon och
skulle du vilja säga att det här med Huawei är en form av konspirationsteori?
Jag känner till det för dåligt.
Att de via sina...
Jag känner till det alldeles för dåligt. Ja, jag kan inte uttala mig om det.
Att de kan spionera på allt och alla genom... Att
jag vet, kan det för dåligt. Alltså jag tror säkert att det är rent... möjligt, men jag tror att det är...
För det är också en del av den nya tekniken, att den skapar ju möjligheter för stater och deras underrättelsetjänster att bli mer avancerade i hur de får information.
Alltså min grundläggande inställning som jag har från tiden när jag granskade Estonia-olyckan är att innan vi hoppar på konspirationsträsket...
Mm.
När det är någonting som verkar konstigt så tror jag att man först ska ta reda på om det är slarv, om det är dumhet, om det är någon som har glömt bort att man ska inte göra på det här viset. Man ska inte måla fast så här räddningsluckor ner från fartyget och så vidare.
Mm.
Man tar bort alla de här, för de återstår de konstigheter som man började med väldigt få av dem återstår. Mm. Och där kan man börja spekulera i om det finns en avsikt eller om det fanns en tillfällighet eller om det var en slump eller en dum inspektör som inte förstod att det var det han gjorde.
Men jag vet ju det du brukar säga och som jag tycker är en ganska bra hållning när vi pratar om Estonia, att du säger så här att det finns konstiga saker runt Estonia som går att ifrågasätta. Men så länge det inte är så att säga dokumenterat på ett seriöst sätt så att det finns anledning att bry sig om det, så gör inte du det.
Mm. Nej, precis. Alltså det,
och man ska inte göra det någon.
Men ingen ska göra det. Så det är liksom, min uppfattning är att konspirationsteorier, om det så handlar om mordet på John F. Kennedy eller om det handlar om Estonia-olyckan eller om det handlar om att Trump egentligen är president i USA, så tycks det mig som om de som vill att det ska finnas någon fantastisk förklaring är lite smått förtjusta i att det ska finnas en fantastisk förklaring.
Ja, men det är ju inte,
ja, men alltså, det blir som en film.
Ja.
Det blir liksom lite roligare än om någon säger, tänkte inte på det.
Pelikanfallet.
Ja, nej, men alltså det blir liksom lite fånigt om det handlar om att han gick...
Det var inte så kul när det väl visade sig vad som hade hänt.
Nej, det var inte så spännande. Nej. Det var inte så roligt. Och min absoluta övertygelse det är att de flesta av de här stora konspirationerna i själva verket handlar om att mörklägga slarv och dumheter och felaktigheter. Ja. Watergate-skandalen är en sån.
Mm.
Där det stora problemet var att man mörklade det som hade hänt. Inte att det hade hänt.
Exakt. Jag tänkte faktiskt att vi inte ska fördjupa oss mer i detta. Mm. Just för ögonblicket. För vi kommer säkert ha anledning att komma tillbaka till det på olika sätt. Utan vi ska gå över på någonting annat som de brukar säga. Men först har jag bara två mycket korta politiska kommentarer. Får jag dela dig i dem? Och lyssnarna. Och då tänker jag säga så här att jag tycker att det är fantastiskt att ha en sån pragmatisk regering som äntligen har kunnat ta tag i den här dysfunktionella lagen om skatten på plastpåsar.
Jag har en viss ironi. Är det fel?
Ja, jag tycker att av alla problem vi har i Sverige så tycker jag nog att de för en gångs skull har slått till på rätt ställe. Så äntligen så får vi betala för dumheterna, höll jag på att säga. Slipper vi betala för dumheterna. Det är helt fascinerande. Sen har jag en sak till. Och det är att jag tycker otroligt synd om regeringen idag. Som inte kan kräva Morgan Johanssons avgång. För att vad heter det, Björnligan har rymt från Hall. Jag tycker det är så synd om dem.
Mm.
Utan de får lösa det på annat sätt. Vi tänkte avsluta med någonting som vi tänker återkomma till. Det är en sån här återkommande grej. Och det är att vi värnar ju lite grann om vackra ord och tankar och sånt. Och lite poeter och så, va? Och nu har vi idag här en av våra favoritpoeter som är Sam Carlqvist. Och han är väl den stora poeten från Rågsveta. Om inte jag är fel under detta. Jag har alltid lite svårt att se skillnad, höra skillnad på de här orterna, men jag tror att det var Rågsved. Ja. Men i alla fall, så Sam Carlqvist ska få avsluta dagen med en dikt som Maria ska läsa.
Ovetande har jag ställt mig öppen för förvandling. Det är som att långsamt explodera, att se sitt gamla jag splittras. och delarna, omkastade, sammanfogas. Jag kan knappt formulera det så i min dagbok. Skulle jag skicka ett vykort till hemmet? Citat. Jag exploderar. Var inte oroliga.